Men bara, ska vi lösa gårdsförsäljningen en gång för alla, så behöver vi inte prata om den mer i Sverige. Alltså det är ju egentligen ganska enkelt att göra.
Är det här en naturlig del av alla civilisationer vi har sett hittills? Ja, men det har det nog varit alla, men de allra flesta. Behöver det vara i framtiden? Nej.
Hej, välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Välkomna ska ni vara i dagens gäster. Vi har två gäster här idag. Den ena är Daniel Färm. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är chef för tankesmedjan Tiden. Och eftersom jag brukar presentera alla felaktigt, så kan väl du säga, vad är Tiden för någonting?
Absolut. Tiden är arbetarrörelsens egna tankesmedja. Startade 1908, 2006 eller 2014, beroende på hur man ser det. 1908 startade Hjalmar Branting tidskriften Tiden, som är socialdemokratins idétidskrift.
Okej, så det är Socialdemokraterna, LO
och ABF.
ABF, ja. Ja, men då hade vi rätt information här, så jag hade inte behövt vara så där defensiv. Tillsammans med oss två så har vi också Kristoffer Fjellner här, och du är EU-parlamentariker.
Ja, några veckor, skälvande veckor till. Ja, men efter 15 år i lagstiftningens torktumlar i Bryssel.
Ja, och nu är du tillbaka då alldeles snart.
Ja.
Och då ska du leda arbetet med att ta fram ett nytt idéprogram för Moderaterna.
Ja, och förhoppningsvis något mer också, ska jag väl säga. Ja, ja. Det är nämligen, det verkar som många tror att det är ett arbete. Det är mycket arbete, men det är ju inte, det är ett så kallat hedersuppdrag. Och utmaningen med hedersuppdrag är att man förväntas jobba mycket mer, men du får inget betalt för det.
Så något mer ska du göra?
Ja.
Vad då till exempel?
Ja, den som det visste. Jag funderar fortfarande på vad jag vill bli när jag blir stor. Politiken är ju sån att man är ung och lovande tills du är 50. För därefter är du bara lovande. Så än så länge så är jag väl... Ja, jag funderar fortfarande på vad jag ska göra utav mitt liv.
Ja, det låter som i alla branscher då, kan jag säga. Att man är ung och lovande tills man inte är någonting alls. Ni ska vara klara med det där idéprogrammet någon gång 2021?
Ja, förhoppningsvis dessförinnan.
Så det innebär någon gång 2030 då?
Nej, men jag tror att mycket av sådana här idépolitiskt arbete, poängen med det är ju ofta själva processen. Jag vet inte hur många sådana här typer av dokument som de sista som läser dem är korrekturläsaren. Vår ambition är givetvis mycket större än så, men med det sagt ska man säga att jag tror att den resa som vi har framför oss är väl det som är riktigt spännande, nämligen att rota och grotta i vad som är samtidigt stora utmaningar och vad som är moderata svar på dem.
Mm. Och en av de utmaningarna som vi fokuserar på här i Hälsa för ohälsosamma är ju frågor kring folkhälsa av olika slag. Och ni, Daniel, har ju en rapport i alla fall som nyligen gavs ut som heter Den bästa vården är den som aldrig ges. En socialdemokratisk strategi för att förebygga ohälsa. Så ni har tankar kring det här. Kan du utveckla lite kring era tankar som ni har presenterat i det?
Absolut. Ja, men den grundläggande ambitionen är ju att försöka sätta ökat fokus på hur vi kan minska både mänskligt lidande och samhällets kostnader för vården genom och för sjukskrivningar och annat genom att minska behoven av vård, jobba mer förebyggande, och då behöver vi kasta upp en mängd olika idéer och förslag på dagordningen, och sen får vi diskutera och debattera dem. Här gången så fokade vi mycket på motion och kost och det som kallas ANDT, det vill säga alkohol, narkotika, tobak och doping. Vi tog inte med alla delar i det där, men vi fokuserade bland annat på hur vi kan försöka uppnå ett rökfritt samhälle i Sverige också.
Hur ska ni göra det?
Ja, men det finns, där tror jag att man behöver jobba ganska stegvis. Vi vet ju att vi har sett en tydlig minskning. Det stora trendskiftet som har skett är ju att medelklassen har slutat röka i hög utsträckning. Det är väldigt mycket en klassfråga idag. För oss som jobbar med och för arbetarrörelsen så är det där ganska bekymmersamt. Vi vill ju att också de låginkomsttagarna, LO-medlemmarna, också ska sluta röka och se till att ge dem bättre förutsättningar för det. Och då behöver man vidta en del åtgärder. Vi är beredda, och vi har lyssnat en hel del på expertisen, Folkhälsomyndigheten och forskare, och många pekar ju på en del erfarenheter kring såväl paketering som försäljning. Och vi har ju kikat bland annat på den här australiensiska lösningen med enhetliga paket. Man kan ju för sig diskutera om det är värre. En del säger att det där har blivit lite cool och hipphetsfaktor kring den där äckliga gröna färgen som de har tagit fram skulle vara den äckligaste och fulaste.
Om du är rebell så är det ju...
Exakt, så att det skulle kunna få rakt motsatt effekt. Egentligen så tycker jag det är ganska okej som det är nu med de här stora avskräckande bilderna på... Hur? Men det där skulle kunna vara ett sätt i alla fall. Och sen minska också tillgängligheten. Ta bort de här cigarettmaskinerna på krogen till exempel.
Mm. Vad tycker Moderaterna om det här? Har ni funderingar i... Om ni, jag antar att ni tycker att rökning är ett problem också. Men...
Helt säkert. Men bara låt mig då börja med en disclaimer. Att jag har varken förmågan eller ambitionen att uttala mig om Moderaternas vägnar i största allmänhet. Dels för att jag skulle aldrig säga att när du ställer den frågan, vad tycker Moderaterna är? Så jag vill bara svara, jag vet inte riktigt.
Nej.
Men däremot så har man ju, jag har haft förmånen att Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet jobba mycket med folkhälsofrågor. Bland annat tobaksfrågor. Vi skrev ju bland annat om EUs tobaksdirektiv där den där typen av frågor verkligen var uppe på tapeten. Och det finns jättemycket att säga om folkhälsa en general så att säga. Dels liksom kan man ju konstatera, och jag tycker bara ofta man glömmer det, att folkhälsan är egentligen bättre än någonsin just nu. Alltså jag tittade igår, så tittade jag på Den allvarsamma leken på tv, och det är ju helt makalöst från super. Alltså 1901 eller vad det är, och sen så vi skulle se en film från 70- eller 60-talet, sabla vad de röker. Och medvetenheten om alla de här sakerna är ju sannolikt större än någonsin. Så själva utgångsläget är ganska gott. Och jag tycker det är viktigt att börja i den delen. Men sen när man ställer sig de specifika frågorna, till exempel, men tobak då? Hur ska man minska rökandet? Då tycker jag det är viktigt även där att gräva där man står, eller börja med de erfarenhet man redan har. Sverige är ju ganska unikt i det hänseendet att vi faktiskt har minskat, vi har minskat tobaksrelaterade skador mer än nästan något annat väst i OECD-land.
Mm. Ja, vi hade ju Anders Milton här för några program sedan som konstaterade att om man hade samma policy avseende snus i hela EU så skulle man rädda, om det var 250 000 eller 350 000 liv, jag minns inte exakta siffran. Vad säger ni om det? Vi hamnar alltid i snuset här.
Men man bara börjar snart. Men bara säga en sak om snus. Jag har jobbat extremt mycket med den frågan under de här åren i Europaparlamentet. Och det som jag tycker är väldigt spännande med just frågan om snus i folkhälsoperspektiv, det är att den utmanar så otroligt många föreställningar om folkhälsoarbete. Och där har ju, det har hänt en enorm förändring i människors relation till tobak tack vare snus. Och det fascinerande är att det normala verktygslådan för folkhälsoarbete, det är ju lite det vi varit inne på här i inledningen. Att det är förbud, det är regleringar, det är skatter, reklambegränsning, marknadsföringsbegränsning och så vidare. Men det fascinerande i det här sammanhanget så var det sannolikt någon innovatör på Swedish Match som kom på att man kunde lägga snuset i en påse. Som fick människor att liksom, fick det att bli en mycket mer respekterad produkt. Och som gjorde troligtvis mer för att minska rökprevalensen i Sverige än vad miljoner i kampanjer eller skattehöjningar gjorde. Det som jag tar med mig från den erfarenheten, det är ju att om det finns möjlighet att göra mindre skadliga val men som påverkar min livsstil mindre, alltså det är ju lite av ett harm reduction argument egentligen.
Alltså skademinimering.
Ja, så har människor tendens att göra det. Och jag kan inte säga, det är ju inte översättbart överallt hela tiden. Men det är intressant att vi har just i Sverige ett sånt tydligt exempel på när folkhälsopolitiken inte var politik, men vi fick enormt stora framgångar med det. Och jag kan inte säga alla delar, men jag tror att det vore spännande att titta närmare på det och se, finns det andra områden där vi kan se den här typen av samhällsförändringar som inte behöver vara genom regleringar, skatte och förbud.
Och det kommer vi säkert till, men jag tänkte Daniel, vad har du för tankar kring snus och...
Jo. Nej, men man måste göra åtskillnad mellan snus och rökning. Det är en väldigt tydlig hälsoskillnad i de två tobaksprodukterna. Och jag tycker också att vi behöver ha ett ganska pragmatiskt förhållningssätt. Relativa hälsovinster bör uppvärderas. Och i den mån så tror jag att det finns en del att ändå ta hänsyn till när det gäller snusets potential för att få folk att sluta med det allra värsta, nämligen rökningen. Men med det sagt så är ju inte snus heller helt ofarligt, och överhuvudtaget att hamna i beroende av en nikotinprodukt är ju ingenting eftersträvansvärt. Jag tror att vi behöver, alltså en del säger men det kan vara helt okej för det är en njutningsprodukt, men allting som skapar beroende och som inte är direkt nyttigt tycker jag ändå att vi bör föra en ganska stram, eller ha ett stramt förhållningssätt.
Så du är inte av att man ska använda det här ungefär. Men man skulle ju kunna, om man är lite djävulens advokat, kan man ju säga att nikotintuggummi, det ger ju lika mycket beroende som snus. Alltså vad är skillnaden egentligen? För att det förordas ju som ett led i rökstopp. Varför skulle man inte kunna förhålla sig till snus på samma sätt som ja, nikotinplåster eller någonting?
Mm. Nej, men jag tycker absolut. Vi behöver vara pragmatiska. Men det som är allra viktigast är att stoppa inflödet. Det vill säga se till att unga inte börjar vare sig snusa eller röka. Och om du ser på, om du försöker att köpa ut nikotintuggummin som ungdom eller barn under 18, så får du inte göra det på apoteket.
Du får inte köpa snus heller.
Du får inte köpa snus heller, och det är väl ganska bra att vi har den gränsen. Nu har vi ju valt att sälja nikotintuggummin på apoteken medan snus säljs i livsmedelsbutiker.
Visst, det finns skillnader, men att det inte är en hälsokost, som Anders Milton säger, ja, det är inte hälsokost, men med det sagt, ja, vi har haft rätt många program nu där experter är ju rörande överens om att skadeverkningen av snus är ju helt minimala jämfört med rökning. Och det är klart att det blir ju lite konstigt, speciellt om vi då tänker oss att Anders Milton har rätt. Han säger att det här handlar om hundratusentals liv i hela EU som man skulle rädda genom att ändra strategi. Är inte det värt att göra det, tänker jag?
I ett europeiskt perspektiv så tycker jag absolut att man behöver fundera på om man inte kan vara ganska pragmatisk. För rökningen runt om i Europa är ju en det är ju en hälsobomb. Så att jag tror absolut att man kan diskutera det sätt. Men vi behöver hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och ena sidan se till att snuset i vissa sammanhang och under vissa förutsättningar ska kunna användas för att få de här relativa hälsovinsterna genom att få folk att sluta röka. Å andra sidan inte få fler att börja snusa som annars inte hade brukat tobak alls.
Det finns ju god poäng att snus är inte morötter, det är liksom inte, ja, men det är ju ingen hälsokost, men det är så fruktansvärt mycket mindre farligt än cigaretter. Men oavsett det så är det ju, tror jag, vi gör gång efter gång gör vi de misstagen när vi utformar vår tobakspolitik, att vi säger att vi gör skillnad på dem, men i lagstiftningen så gör vi ju samma sak. Alltså jag tror snus har en högre skattestats idag än vad cigaretter har per kilo.
Och det är det orimligt. Jag vet inte om det stämmer. Vad säger du, Daniel?
Du mäter dem på olika sätt. Du har ju per cigarett och per kilo. Där är ju
kilopris på det.
Men samma
effekten,
pris.
Effekten är ju utifrån ett lagstiftarperspektiv eller utifrån ett medborgarperspektiv att du gör någonting som skulle kunna, alltså du behandlar båda sakerna som någonting relativt farligt. I Norge där man infört de här med enhetliga förpackningar till exempel, där har du ju på både snus och cigaretter, reklamförbud brukar slå mot båda. Idén att man ska kunna dölja vissa produkter att man inte ska kunna ha offentlig försäljning, då ska man slå mot båda och så vidare. Men jag tycker det finns en filosofisk fråga i detta som jag tycker egentligen är mycket svårare och ännu mer intressant. Det är ju den här beroende. Alltså att vi ska bekämpa beroende. Det är ju någonting som jag tror i grund och botten, utan att tänka särskilt mycket, vi alla ställer upp på att man ska bekämpa beroende. Och andra sidan, man skrapar lite på det där. Alltså, vi är fulla av beroende och vi väljer ju ofta också ett antal beroende. Men det viktiga är ju att och jag tror inte man som människa så kan man nog inte leva ett liv utan beroende. Men då är frågan, ska vi acceptera tanken på att människor väljer beroenden som är som de kanske återigen uppfattar som njutbara, men som vi uppfattar var begränsad skada? Ja, det är möjligtvis man ska kunna göra det, men återigen, det är ju inte en huvudsakligen politisk fråga utan nästan mer en filosofisk fråga.
Fast skillnaden är ju att här är det ju faktiskt kemiska substanser som skapar beroendet. Vi kan vara beroende, jag kan vara beroende av en tv-serie, jag kan vara beroende av en vissa maträtter som jag älskar, eller att gå promenader eller vad det än, eller för den delen att motionera kan vara väldigt beroende.
Socker, som är väldigt, till exempel.
Socker, ja, det kan vi komma till sen också, det har vi också tagit upp.
Men sitter och dricker kaffe, men, det är ju
kaffe
kemisk
är ju
substans.
Verkligen, det är också en kemisk substans som dock inte är den är ju ändå inte, den är klassad som något mildare än snus trots allt. Så att, men alla de där, absolut, allting som skapar beroende som är kemiskt framkallat, det tycker jag är högst problematiskt också utifrån ett, inte bara filosofiskt utan politiskt perspektiv. Tror vi verkligen på att politikens uppgift är att skapa frihet för människor, och det tror jag att vi håller med om fast vi har olika frihetsbegrepp. Då tror jag att vi behöver liksom skapa möjligheter för människor att frigöra sig från de bojor som det här beroendet innebär.
Statsindividualismen. Staten ska se till att varje människa är fri.
Ja, staten är vi. Vi försöker ju skapa förutsättningar för människor att kunna ta de där stegen lättare.
Jag tänker ju så här, jag menar, människan har väl så länge människan funnits brukat olika substanser som är beroendeframkallande, så det är svårt att helt få bort det här. Det kanske inte ens är gångbart eller görbart att bli av med att vissa personer gillar att vara beroende av saker. Kanske här, dum fråga. Men...
Nej, men jag tror att... Jag tror att det var en ganska bra fråga som du började att ställa. Är det här en naturlig del av alla civilisationer vi har sett hittills? Ja, men det har det nog varit alla, men de allra flesta. Behöver det vara i framtiden? Nej, jag tror att civilisationen hela tiden utvecklas. Och är det någonting vi skulle kunna klippa bort från framtida civilisationer så är det de här kemiskt potenta beroendeframkallande produkterna. Och jag tror att vi behöver vidta en del politiska åtgärder för att komma dit. För jag vet själv och sätter på nära håll hur svårt det är att komma ut ur en del beroenden.
Jo, men om vi säger att beroendet inte är så där oerhört skadligt, spelar det så stor roll? Då blir ju frågan filosofisk. För kaffe är ju kanske inte lika klassat som lika beroendeframkallande, men fortfarande är det människor som säger att det inte fungerar om de inte får en kopp kaffe på morgonen.
Vad är farligt? Därför att själva grejen att vara beroende är ju begränsande. Det begränsar ju din frihet.
Ja, men det är en filosofisk fråga, eller hur?
Ja, det kan det absolut vara. Det är en filosofisk fråga i bemärkelse, men filosofi och politik tycker jag hänger ganska nära ihop. Därför att om vi verkligen tror på att politikens uppgift är att frigöra människor från dem, allting som håller dem tillbaka, det håller tillbaka dig om du är fast i ett beroende. Även om det bara är sockerberoende eller bara snusberoende.
I alla fall om det är lika hårt beskattat som övrig tobak.
Men det är spännande att vi börjar nästan den här diskussionen i det som är någonstans pudens kärna. Jag tycker det är väl, Non-Smoking Generation har ju mycket insatser mot snus bland annat så. Vilket kan tänkas lite motsägelsefullt med tanke på att på den betydelse snus haft för att minska, nu kanske det har med Non-Smoking Generations finansiering och att de får pengar utav andra nicotine replacement ersättningsprodukter för tobak. Men är det så att vi ser som politikens uppgift att bekämpa tobakens skadeverkningar, eller är det nikotinberoendet som sådant? Och jag tycker att man ser den i takt med att vi faktiskt har besegrat mycket av tobakens skadeverkningar, vi är långt ifrån klara. Men mycket av det, så ser vi att hela det skjuts mer mot det filosofiskt betydligt knepigare att bekämpa nikotinet, alltså beroendesituationen, som vi inne och pratar om här. För att, och jag nämnde om passant här, statsindividualismen, men det finns ju någonting, en filosofisk skillnad som jag tror egentligen går någonstans mellan moderater och socialdemokrater också, i synen på att staten ska vara den som ska befria människan från sitt beroende. Och det kan ju vara många olika saker egentligen. Och att man använder staten så. Medan en traditionell moderat skulle ju inte säga att statens huvudsakliga uppgift är att befria människor från beroenden. Däremot att kanske ge sig, alltså försöka förhindra skadeverkningar på olika sätt. Så att jag tror att folkhälsopolitiken tycker jag är mycket mer spännande än vad man får cred för. Just för att den skär in i, tycker jag, ganska filosofiskt centrala frågor där det egentligen finns väldigt tydliga skillnader mellan partierna.
Och ändå har vi haft moderater och socialdemokrater här idag. Just idag verkar det som det här finns en skillnad, men vi har inte riktigt fått fram den förrän idag. Men
då... Folk är fega, det är det som är problemet.
Absolut. Jag skulle säga att en av statens viktigaste uppgifter är faktiskt att väga upp de ganska starka marknadskrafter som driver på för att vi ska fastna i de här beroendena, oavsett om det är kaffe, socker, cigaretter eller snus, så finns det ju multinationella otroligt kapitalstarka krafter som ligger bakom de marknadsföringsinsatser som gör att vi fastnar i det här. Och där tycker jag att politiken, staten, har en uppgift att väga upp det. Inte totalförbjuda i det korta perspektivet. I ett längre perspektiv har ju inte jag något emot när det gäller rökning. Att vi verkligen ska sitta på ett endgame, för att citera den här Avengers-filmen som var nyligen och som det också finns andra erfarenheter kring runt om i världen. Men det andra länder har satt upp ett slutdatum för när man vill att deras länder ska vara helt rökfria. Men det finns ingenting som hindrar att inte Sverige också skulle göra det.
Nej, men det där är, återigen, för det är också kommit in på de här, alltså, att statens uppgift är att väga upp marknadskrafterna. Vi är tillbaka i det här, tycker jag, viktiga ideologiska skiljelinjer. Jag tycker just i tobaksfrågorna just i Sverige, så tycker jag att argumentet att vi måste använda staten för att väga upp marknadskrafterna för att vinna över rökningen fungerar lite sämre, just eftersom att just här är ju faktiskt erfarenheten egentligen den motsatta. Att valfrihet, fri konkurrens, någon innovatör som säger att vi har en tobaksprodukt som är mindre farlig och vi kan göra den till mer attraktiv, kan faktiskt i det här fallet leda till att det blir bättre folkhälsa. Återigen, det är ju inte givet att det händer överallt och på alla områden. Men jag hade en sån här, jag skulle käka lunch idag, skulle gå till Panini och så hade de haverikyldiskarna, så då slutade jag på Ica i deras stora box där liksom med all färdig mat. Och det slog mig där och då, jag reflekterade inte ens om jag skulle vara här idag, men att det var ju helt, det är en enorm skillnad i utbudet på färdig mat på Ica idag jämfört med bara för 2-3 år sedan. Alltså hur mycket quinoa och hur mycket bönor och hur mycket som var vegetariskt.
Och det är marknaden som styr, menar du?
Ja, alltså jag tror att det händer ju mycket av detta, denna folkhälsorevolution som vi faktiskt upplever idag och som vi pratar ganska lite om, bygger ju till stor del på dels alltså interaktionen mellan en medveten medelklass som du är inne på, som driver utvecklingen framåt, som brukar vara medelklassen, och sen har du ju marknadskrafter som försöker svara på det. Så att det händer väldigt mycket spännande, tycker jag, vid sidan av idén om att väga upp och reglera marknadskrafterna.
Men då tycker jag, alltså bra, vi tar marknadsekonomin i dess grunder, så bygger det ändå på fria val, eller hur? Konsumenten ska kunna göra fria val. Jag väljer att köpa den här produkten för den verkar bra. Problemet när du har beroendeframkallande produkter är att du inte kan göra det där fria valet, utan du är ju bunden av att göra det för att du har fastnat i ett kemiskt beroende. Och det tycker jag är, gör att man måste ändå fundera på om man inte kan vidta politiska åtgärder för att begränsa de skadeverkningarna. Jag tror att snuset har bidragit till minskning av rökning i Sverige, men jag tror att det är fel att påstå att snuset står för är den enda förklaringsfaktorn. Det har vidtagits en hel del åtgärder också politiskt, folkhälsopolitiskt, för att vidta det för att minska rökningen. Och där har det ju gått en skiljelinje löpande. Där har ju Moderaterna vid varje enskilt tillfälle sagt nej till inskränkning, oavsett om det är rökstopp på krogen eller enhetliga cigarettförpackningar. Eller de här förpackningarna med stora varningstexter och de avskräckande bilderna. Där har ju ni ständigt så att säga stått på bolagens sida. Och då försöker ju vi snarare hjälpa den som är beroende att komma ur det. Genom att faktiskt minska attraktiviteten av att börja röka. Framförallt för unga, men också de som är
Du har ju en poäng där. För det är ju helt sant att det är inte så att snuset är den enda saken som har gjort den här. Men jag skulle vilja säga att det borde nog vara ganska, borde vara okontroversiellt att påstå att det är den enskilt största skillnaden. För Sverige har ju egentligen inte, alltså det är bara det, vi har ju inte högre tobaksskatter än något annat land i princip, och vi har väl egentligen haft ungefär lika mycket folkhälsoinsatser för att minska rökning som, ja, men som Finland eller som Danmark, vad vet jag. Men Sverige står ju verkligen ut, och Norge också, men först efter, ja, och det är de enda två länderna som egentligen har snus, så att snus spelar en avgörande del. Nu ska vi inte kanske fastna i hela snusfrågan, men att du har ju en poäng i att det händer ju någonting när beroendet blir så stort så att du faktiskt, den fria viljan inte längre existerar. Någonting händer ju där. Och det är därför jag tror att vi har, och även jag är beredd att ställa upp på en narkotikalagstiftning som säger att jag vill inte ha heroin på Ica, liksom. Let's put it plain. Men återigen, det kanske beror på en del av dels skadeverkningar kopplat till detta. Och om det är så att jag har ett kemiskt beroende av, men att jag inte har skadeverkningarna, då är det viktigt för mig att man bestämmer sig från tid från början. Vad är det jag vill bekämpa? Är det skadorna eller är det beroendet som sådant?
Egentligen är det ju så här, det är därför vi har LARO-mottagningar, metadonmottagningar och så här. Därför att där man
förlåt, jag är ett proffs här inne på just
det. Där man ju säger att ja, det är, kan vi få folk att byta från heroin till metadon eller buprenorfin eller sådär, ja då kommer de att kunna leva åtminstone i den bästa av världar ett fullödigt normalt liv fast de har det här beroendet. Så det är ju i andra sammanhang så använder man sig av den strategin. Det var i och för sig väldigt mycket motstånd mot det initialt, men det tycks ju vara enormt. Jag menar på Maria-kliniken där senaste 3 åren har vi inte haft, jag tror det är 1 dödsfall av alla metadonpatienter, vilket är ju fantastiskt jämfört med hur alternativet. Så att det handlar ju också om att rädda liv. Sen förstår jag de här ideologiska skiljelinjerna och egentligen kokade det ner till ja, vad är statens ensak och vad är inte statens ensak, där man har olika uppfattning. Men det finns ju många andra folkhälsofrågor. Vi kanske inte bara ska diskutera snus och rökning, även om jag kan sitta här och prata om det hur länge som helst. Ni har ju fler saker som ni, det är inte bara det här ni tar upp i det här programmet. Ni pratar en del om motion, som jag tyckte, jag blev ju eld och lågor här när jag läste delar av det här. Ni föreslår att man ska utöka antalet lektionstimmar i idrott och hälsa i skolan, och det är någonting jag har pratat om i, ja, inte 10 år, men nästan 10 år, att det vore ju fantastiskt, för det, där snackar vi folkhälsoproblem. Mm. Kan du utveckla lite kring era tankar vad gäller det?
Nej, man måste ju börja i skolan. Det är där vi ger alla barn och ungdomar samma möjligheter att få lära sig ett bra och hälsosamt sunt leverne. Sen hoppas jag att vi som föräldrar också tar våra respektive ansvar, men där ser det väldigt olika ut. Och därför kan ju skolan spela en kompensatorisk roll också när det gäller hälsa. Och dagens barn och unga sitter ju stilla väldigt mycket mer än tidigare generationer. Så då behöver vi faktiskt kompensera det genom att öka inslaget av motion och hälsa och idrott i skolan. Och sen får man så här, man kan inte bara, det är massa olika intressen som vill öka antalet lektionstimmar på olika ämnen. Vi måste ta en diskussion om vad vi prioriterar. Men finns det någonting i det här samhället som är viktigare vid sidan av klimatet än människors hälsa? Jag har svårt att se det, och då är det jätteviktigt att vi lär våra barn och ungdomar att leva hälsosamt redan från början. Komma in,
har ni någon tanke om hur man ska göra det här?
Ja, jag är ju inte helt främmande för, det skriver inte i den här rapporten, men det kanske kommer i en framtida, men jag är inte helt främmande faktiskt för, och nu vet jag att jag kanske svär en del kyrkor, men att dra ner på antalet mattetimmar istället.
För ja, du svär med min kyrka. Men ja,
nej, men jag förstår, man svär alltid i någons kyrka, så hade jag tagit språksaddes förut i någon annan
kyrka.
Kan
man inte bara lägga till en timme? Alla får gå i skolan en timme mer.
Jo, du måste bara bekosta det. För någon måste ju stå där och hålla i de där lektionerna. Och normalt sett är det en lärare. Vi försöker eftersträva att fler lärare ska leda lektionerna och inte ha lärarlösa lektioner. Idag har vi ju en lärarbrist på, vad är det nu, 40-60 000 lärare. Att addera till så skapar det nya problem.
Ni kan få lösningen.
Nej, men alltså, jag tror nog att det betalar sig nog väl om man får ungdomar att röra sig. Det intressanta är ju att väldigt mycket av de socioekonomiska skillnaderna vi har i folkhälsa, och det är rökning, det är matvanor, det är motion, det är alla möjliga saker. Det är lite frågan vad som är hönan och ägget. Jag tror inte att det är så. Jag tror i grund och botten att det handlar om dygder ofta, alltså så här, som man kanske får med sig hemifrån, men som också du tränar sig i, och som sannolikt både gör att du kan bli höginkomsttagare, men också att de dygderna också tjänar din hälsa på olika sätt. Så att det är nog inte, alltså man ska nog vara medveten om ordningen på de här sakerna. Och väldigt mycket av det är sånt som du, ja, med kompensatoriskt, som du möjligtvis kan hjälpa människor att hitta i sin skola. Problemet när vi pratar skolan, det är ju att det känns som väldigt mycket av det vi önskar att skolan ska göra har vi inte en chans till, med mindre att det är lite ordning och reda, och att liksom att du ser till att skolorna fungerar på ett sätt som de kanske inte riktigt gör idag. Så att det finns liksom en grundgrej i skolan att göra innan vi ens kommer till att prata om en hel del saker. Nu tror jag att det skulle inte förvåna mig dock om det blir lugnare på lektioner och folk rör sig mer.
Så kanske ja, det visade man ju i, ja, det här bunkerflow-experimentet.
Ja, helt,
och framförallt pojkar.
Nej, exakt, det finns helt andra skäl än folkhälsoskäl till att faktiskt vilja ha att unga människor ska röra på sig i största allmänhet. Men sen är ju frågan, vad händer sen då? När man tar med sig det här. Och om alla människor kommer att göra olika val och kommer att ta med sina här kunskapen och behandla den på olika sätt, och då är den stora frågan, vad gör politiken efter skolan? För jag tror och hoppas att vi har mycket mer av konsensus egentligen i politiken kring skolans uppgift att ge folk de verktyg de kanske inte har med sig hemifrån. Men den stora skillnaden i politiken ska nog och bör nog komma med vad händer sen.
Mm. Och det håller jag med om, och där tror jag att du ställde också en fråga tidigare, David, om varför just LO-medlemmarna och deras barn lever mindre hälsosamt. Jag tror att det handlar om en känsla av makt eller brist på makt och inflytande över sitt eget liv, över sin egen framtid. Känner man hopp om framtiden i sitt liv, då tror jag att man har lättare att känna och ha den tryggheten och kunna göra de hälsosamma valen. Känner man ökad hopplöshet, mindre inflytande över sin egen vardag och sin egen framtid eller sina barns framtid, och hela tiden måste kämpa och
så man ger upp
Det finns en sån frustration tror jag, och det skapar en stress, och vi vet att stress gör att man lättare fattar ohälsosamma beslut. Vi såg nyligen en studie om att stress påverkar oss och stimulerar oss att vilja äta onyttigare. Man äter oftare pommes frites och chips och sådär om man är väldigt stressad. På samma sätt så tror jag att det finns en sån faktor när det gäller de löntagare i Sverige som har en mer pressad livssituation, socialt och ekonomiskt. Och som gör att man då försöker att få något utlopp för den pressen och stressen. Och då kan exempelvis rökning eller de här andra ohälsosamma valen vara en faktor. Men också bristen på tid. För låt mig bara säga, när det gäller motion, då är det ofta bristen på tid. Och har du slitit på, som undersköterska en hel dag på sjukhuset och kommer hem och ensamstående mamma ska laga mat och tvätta och diska. Var finns tiden för att träna eller motionera? Så där behöver man ju ta ett ansvar, tänker jag, som arbetsgivare också. Skapa bättre förutsättningar för också de löntagargrupperna.
Men det är väl som min fru, nu är vi inte gifta och vi lever i synd, men kvinnan i mitt liv säger till mig hela tiden, den som inte tar sig tid att motionera måste ta sig tid att vara sjuk. Det som är fascinerande när vi kommer tillbaka till de här frågorna, det är ju att trots att mycket där du säger är sant, och beskrivningen är ju i mångt och mycket både relevant och sant, så ser vi att folkhälsan, intresset, engagemanget för hälsa, det individuella engagemanget för hälsa och folkhälsa, liksom bättre kosthållning, det ökar ju.
Även i de här grupperna, menar
du? Nu, det ska vi konstatera, att de här grupperna har ju blivit, dels har de blivit generellt sett mindre. Alltså, det är ju,
färre.
Ja, färre. Mm. Det händer ju någonting väldigt, väldigt spännande, och på samma sätt som man bör ställa sig frågan, tycker jag, snarare än hur kan vi liksom reglera bort det? Hur kan vi se till att den revolution som omfattar väldigt många till slut kommer att omfatta alla. Jag tror ju att väldigt mycket av detta kommer debatten, och skulle vi träffas om 10 år så tror jag att mycket av det här riskerar att vara ganska daterat.
I alltså, vilket avseende?
Jo, men jag tror väldigt mycket av ny teknologi, vi har nog inte sett något, alltså med hälsoapparna nu som man har, och individuell medicin, mätning av liksom din hälsa, vi har nog inte sett någonting av den individualiseringen, hur den slår igenom och hur den kommer påverka oss, relationen människa-maskin, och hur den kommer, tror jag, omfatta i princip alla om bara några år liksom. Så att jag tror att, och när du helt plötsligt då liksom, tallriksmodellen, glöm den. Du får nog en helt individuell föreställning om vad just du ska äta och vad som är riktigt och nyttigt just för dig, och kanske till och med just
men
nu.
Men ligger det inte någonting i det som Daniel säger, att det där, det är någonting som, ja, de som har tid och ork och pengar kan ta till sig. Det är väl lite det vi ser. Vi har en grupp som absolut vi inte alls kommer åt. Problemet är att vi har ju försökt komma åt dem, och Socialdemokraterna och Moderaterna har försökt komma åt det här i 100 år, utan att det egentligen, ja, det har ju hänt lite, det vill jag säga.
Men där skulle jag vilja säga, där kanske inte nödvändigtvis är bara partipolitik, utan kanske avtalspolitik. Det kanske är någonting som faktiskt arbetsgivare och fackföreningsrörelse skulle ta, och framförallt då arbetsgivare. Jag tror inte att fackföreningsrörelsen har särskilt mycket emot att deras medlemmar får bättre hälsa. Tvärtom kämpar de för det. Men att arbetsgivarna tar ett större ansvar också för att ge de anställda också i LO-yrken bättre förutsättningar att kunna leva ett hälsosamt liv. Ge dem en ordentlig dels en arbetsmiljö som gör att man inte slits ut, så att du inte är helt slut när du kommer hem efter dem, för då kommer du inte orka och ta dig tid och motionera. Ge dem bättre förutsättningar.
Ni hade ett förslag här, eller egentligen inte ett förslag, utan ni hade ett exempel. Från en arbetsgivare, vad var det, fastighetsbolaget Mimer i Västerås, som gör så att de får en träningsdagbok och pulserande aktiviteter på fritiden som då registreras. Och sen för all tid som registreras får de tillbaka 20% i ökad semester. Är det sånt du tänker, eller?
Det tycker jag är ett mer, det var ett intressant exempel som jag gärna kan utveckla alldeles strax. Men det allra viktigaste är de mer strukturella åtgärderna som behöver göras när det gäller arbetsmiljö och arbetstid. Och att se till att man inte blir sjuk.
Nej, det är faktiskt mycket arbetstid.
Jo, väldigt mycket för medelklassen, men inte särskilt mycket för de löntagare som finns i LO-yrkena. Det är fortfarande otroligt slitsamma arbetsdagar, otroligt tidspressade. Om du ser på de som jobbar inom hemtjänsten till exempel, se den tidspressen som knappast har minskat utan tvärtom ökat i takt med att man vill ha en mer effektiv, som det heter då, verksamhet, istället så blir folk utbrända även i de yrkena. Så att, nej, det har inte bara gått spikrat framåt när det gäller alla de yrkena.
Det beror väl lite på tidsperspektivet i för sig.
Ja, antagligen. Sen slutet på 1800-talet så har det blivit mycket bättre, att hålla med om. Men när det gäller andra förslaget, det där tyckte vi var ett intressant exempel. För att, och det är jätteviktigt att poängtera, för att fackföreningen, i det här fallet Vision, var med på det. Däremot så tycker jag inte att man ska ha det som generell linje att alla arbetsplatser, oavsett om facket är med på det eller inte, ska genomföra en sån förändring. Men om facket på den lokala arbetsplatsen tycker att det är värt att man ska kunna få mer motion för att minska både psykisk och fysisk ohälsa bland de anställda genom att stimulera mer motion, framförallt för de som inte motionerar så mycket idag, då kan det vara värt att pröva. Det tycker jag var intressant. Men jag tror att det får inte användas som ursäkt för att arbetsgivarna ska smita ifrån sitt gedigna ansvar och förbättra arbetsmiljö och arbetstider.
Men det var väl inte riktigt det som var...
Nej, men så har en del reaktioner varit. Så det var därför jag tar upp
den. Vad säger Kristoffer?
Nej, men det finns säkert väldigt mycket att göra både bland arbetsgivare, alltså bland arbetsmarknadens parter, för att stärka folkhälsan. Någonting jag sitter och pratar också slår mig är att vi har behandlat en stor folkhälso... Jag ska säga, det har ju varit två stora folkhälsorevolutioner i Sverige egentligen. Det ena är ju rökningen som har minskat så dramatiskt, och det andra är ju nykterheten i förhållande till folk söp ihjäl sig, alltså folk söp. Och där är det som... Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen också till stor del gjorde med att städa upp i superiträsket, tror jag var, och verkligen lyckas nå ut till de människorna som kanske politiken och dygderna inte nådde ut till. Så. Men det fascinerande var att det var ju inte motboken, tror jag, som gjorde skillnaden, utan det var just moral, dygd. Jag kommer tillbaka till det där liksom lite diffusa ordet, eller lite underflyende ordet dygd, som arbetarrörelsen ville ge till sina medlemmar. Mycket av det där arvet tycker jag inte bara arbetarrörelsen har förslösat, utan det tycker jag egentligen att hela samhället har förslösat också. Att, visst är det så att din arbetsgivare har ett stort ansvar för väldigt mycket av att du har en rimlig arbetsmiljö, men att det finns också ett individuellt ansvar som man dessutom, vi förväntar oss människor tar, för sin egen hälsa.
Och då borde man utnyttja klassisk grupppsykologi helt enkelt, att man vill tillhöra en viss typ av tyckande.
Jag tror Daniel är mycket bättre på vad det var som egentligen hände och vad det var som var de framgångsrecepten där. Men det som slår mig, det är att de två stora folkhälsorevolutionerna som har skett i Sverige har egentligen ingen av dem varit huvudsakligen statliga eller huvudsakligen, tror jag, reglerats fram.
Ja, fast både och när det gäller alkoholen. För du har rätt.
Alkoholen,
det började ju i starka folkrörelser. Det var både arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och faktiskt i någon mån även kanske frikyrkorörelsen, som alla bidrog till en moral som kanske i någon mån slog över med motboken, men sen ändå hittade tillbaka till det som sen blev faktiskt politik. Man förde de erfarenheterna av alkoholens skadeverkningar in på den politiska dagordningen och började bygga upp den här reglerade ansvarsfulla alkoholpolitiken med alkoholbeskattning och begränsa tillgänglighet genom Systembolaget. Och där är ju nu den stora striden huruvida man verkligen ska bibehålla det monopol som jag hör till och med en del borgerliga säga. Det finns bara ett enda monopol vi gillar och det är Systembolaget. Och liksom svenska folket uppskattar ju verkligen Systembolaget. Ändå så är man nu beredd att vidta åtgärder för att undergräva Systembolagets förutsättningar och upprätthålla det här monopolet genom att släppa på när det gäller framförallt internetförsäljning och direktimport. Och det där behöver vi hålla...
Som jag har jobbat mycket med.
Ja, jag förstår det.
Ja. Kan vi bara stanna upp för alkohol en sekund? För jag tycker alkohol är väldigt, väldigt spännande, alkoholfrågorna. Vi har ju en karta. Och som egentligen lades då, den politiska kartan lades då med att vi skulle begränsa tillgängligheten, totalkonsumtionsteorin och att det var det politiska angreppssättet. Men det som är så fascinerande just nu tycker jag, det är ju att alkoholkonsumtionen minskar trots att tillgängligheten är större än någonsin och har ökat väldigt dramatiskt på sista tiden. Och att alkoholkonsumtionen minskar särskilt i de grupper som vi värnar särskilt, nämligen ungdomar.
Och vad beror det på enligt dig?
Nej, men återigen, jag tror att jag ska inte säga någonting med säkerhet eftersom att
det är ingen av oss här.
Tillåt mig spekulera.
Ja,
om jag ska spekulera så tror jag att, okej. Men till och med spekulera så skulle jag säga att jag tror till exempel att internet och unga killars relation till datorer, de sitter mer tid hemma vid datorer och har andra sociala vanor idag än vad jag hade när jag växte upp i Enköping. Och att det kanske har andra negativa konsekvenser, men det har bland annat en konsekvens
stillasittande
till exempel. Men det har en konsekvens att man inte super med sina, man får inte samma alkoholvanor. Men sen ser vi också det att det inte är nödvändigtvis så att alkohol, alltså totalkonsumtionsteoremet eller teorin, den är ju inte, alltså det är ju inte helt givet att varje liter som dricks leder till ökad alkoholskada, för det ser vi ju inte heller. För problemet är att vi har mycket problem med väldigt många specifika grupper som har väldigt höga alkoholskador, och alkoholskadorna, om jag har förstått det rätt, och de får gärna rätta mig om jag har fel, är ju hyggligt de samma trots att totalkonsumtionen viker. Så att någonstans så känns det som att man borde, när min dator hängt så gör jag alt control delete och så startar jag om, och det känns alkoholpolitiken, hur bör den utformas för 2000-talet? Och då är det inte givet att de gamla dogmerna och de gamla normerna om totalkonsumtion och tillgänglighetsbegränsning är det som ska styra.
Vi har haft den här frågan lite tidigare, just eftersom alla är ju, det finns en bred förankring i att man tycker att Systembolaget är väldigt bra och så här. Men jag tog faktiskt upp den frågan just, är det så att den kan ha spelat ut sin roll? Därför att vi har ändrat vår, alltså om vi nu säger att det finns någon dygder som har förändrats, så att det som var syftet med Systembolaget från början var ju att komma åt superkulturen, och när vi inte längre har superkulturen så kan, som Italien har ju inte något systembolag, de dricker mindre än i Sverige.
Fast jag tror inte att man har vunnit det där en gång för alla. Det är precis som demokrati. Man måste hela tiden återvinna det. Bara för att
göra det på olika sätt.
Ja, det kan man absolut göra. Vi måste absolut hänga med. Och jag tyckte det var intressant. Man kan ju liksom göra hembeställningar från systembolaget, fast det dröjer lite så att det finns en viss fördröjning. För vi har noggrann ålderskontroll och säkerställer att man håller de här värsta produkterna borta från marknaden. Den här Jeltsin vodka på bag-in-box och Hello Kitty-sprit. Den där känns bra att vi håller borta från marknaden. Och den här gårdsförsäljningen ska ju bli ganska intressant nu som finns med i januariavtalet, att man ska kunna öppna upp för det. Men samtidigt ska det ske på ett sätt som inte undergräver Systembolagets monopol. Det där är en contradiction in terms. Det
har jag vet hur man kan göra.
71 olika utredningar pekar på är omöjligt. Har du en 70?
Jag har inte gårdsförsäljning i Finland.
Jo, men nu har man, det har man i Finland. Sverige är ju, där har man ju alkoholmonopol och gårdsförsäljning. Nu ska man vara ärlig och säga att där har man ju bara för vissa typer av produkter, och de har ju ett system där man sagt att alkohol producerat över en viss breddgrad. Men bara, ska vi lösa gårdsförsäljning en gång för alla, så behöver vi inte prata om den mer i Sverige. Alltså det är ju egentligen ganska enkelt att göra om man verkligen vill.
Då får och ha kvar systembolaget.
Och ha kvar systembolaget, om nu det ska vara ett axiom. Det kan man ju diskutera. Ja, ja. Men om vi nu utgår från det som axiom, eftersom att det verkar vara åtminstone politiskt omöjligt att diskutera i Sverige. Men då får man väl göra. Gör varenda gårdsförsäljningsställe till ett utlämningsställe för systembolaget. Alltså med en enda skillnad. De får lagerhålla sina egna produkter. Det betyder ju att du kan, alltså med tanke på att vad har vi idag? Vi kanske har 800 utlämningsställen, addera 300.
Fast problemet med gårdsförsäljningen, det är att den idylliska bilden av det är ett bondepar på landsbygden, och man svänger förbi och köper en skärmig liten flaska lokalproducerat. De facto så går det inte enligt EU-regelverket att göra den åtskillnaden. Du kommer behöva öppna upp också för de kommersiella multinationella bolagen. Och helt plötsligt så har du spritstället Gården på nära Plattan i Stockholm och säljer Jeltsin bag-in-box till ungdomarna. Där vill vi inte hamna. Därför behöver vi hålla en ganska stramt förhållningssätt till också det här idylliska bilden av gårdsförsäljning. För det kommer att undergräva möjligheterna att hålla en ansvarsfull alkoholförsäljning.
Det som är fascinerande med EU-rätten, säger Europaparlamentarikern, det är ju att det finns ju vissa möjligheter till undantag i EU-rätten. Och systemlaget är ju faktiskt ett sådant undantag egentligen. Och det är ju att du får göra inskränkningar i den fria marknaden och den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital om du motiverar det till exempel med folkhälsa. Och det gör ju att även om man skulle införa en möjlighet att tillåta gårdsförsäljning, så kan man kan ju ha vissa restriktioner på det. Till exempel som Finland, att man säger bara vissa typer av produkter får bara finnas på gårdsförsäljning. Eller att det får bara se ut eller säljas en viss mängd till en enskild person.
Så du har lösningen på gårdsförsäljningen?
Men generellt när det gäller alkoholen dock, så känns det ju som att vi har väldigt mycket av den alkoholpolitik vi har idag utformades i samband med att vi skulle ta bort superiet i Sverige i stort.
Men och det har vi lyckats med.
Och men, och då är återigen, man kan fråga sig vad det var som gjorde att det lyckades, men vi kan konstatera att det är inte givet att politiken som vi la grunden för i slutet på 1800-talet är den som ska vara, som ger oss de största framgångarna framgent.
Fast vissa fundamenta gäller ju fortfarande. Se vad som hände i Finland när man radikalsänkte alkoholskatten. Supandet sköt i höjden och man var tvungen att höja det igen.
Absolut, men det kan vara, men återigen, se vad som hänt i Sverige när vi har mer tillgänglighet av alkohol
än någonsin.
Det är lite
pragmatiskt, kan man väl sammanfatta då.
Och framförallt borde vi ta en rejäl diskussion om det, för det har vi inte gjort på länge i Sverige.
Jag tänkte vi ska börja avrunda här, men vi har bara tangerat det här med motionen. Är det så att man kanske ska, Kristoffer pratar mycket om så att säga någon dygd eller så här, skulle man kunna jobba parallellt, nu pratar jag inte politik utan jag pratar allmänt, att det blir en dygd. Nu finns problemet är att det finns en dygd att vi ska röra på oss mer och så, men den omfattar inte hela befolkningen så att säga. Det finns ju de som inte alls är med. Hur ska man jobba för att, om vi nu säger att ponera att det finns, ligger någonting i att det är, dygden har en enorm kraft här. Hur skulle vi få det att genomsyra de här som inte rör sig? Hur ska de anamma det här?
Jag tror att det är farligt att ge bilden av att vissa människor i arbetaryrken är mindre...
Det finns något så enkelt.
Poängen är ju att de har arbeten som försämrar deras hälsa i högre utsträckning än de i tjänstemannayrken och akademikeryrken eller egenföretagare. Och väldigt mycket handlar om förutsättningar att själv kunna påverka, inte bara ditt liv utan ditt arbete också, så att du kan hålla ett hållbart arbetsliv. Det skulle vara den viktigaste folkhälsoinsatsen vi kunde göra, som också skulle jämna ut skillnaderna mellan arbetarklassen och medelklassen.
Verkligen, alltså ett hållbart, du ska, oavsett vad du arbetar, du ska kunna hålla och räcka ett helt liv. Nu kan man också konstatera att jag tror många egenföretagare skulle nog också beskriva just den här tidsbristen och hur att känslan av att det är ohållbart. Men den stora utmaningen som jag tycker du är ute och fiskar lite efter, David, det är ju hur ser man till att, återigen, det handlar inte bara om folkhälsa, det handlar om många olika återigen dygder som borde på något sätt tränga ut till de som kanske behöver dem allra mest just nu.
Inte ett idéprogram, ett dygdprogram.
Men det som är problemet med politiken, tycker jag, och det här är ju verkligen det svåraste utav allt, att vi vill ju att ett antal värden ska genomsyra hela samhället. Men hur, utan att reducera samhället till att vara förbud eller påbud? Det är de enda två sakerna. Hur ska du se till att sprida de här värdena och dygderna? Och särskilt hela vägen ut till dem som är minst benägna att ta upp dem, men i störst behov av dem. Det är ju the million dollar question på det här området och många andra.
Men om du hade svaret på gårdsförsäljningsfrågan, så har jag svaret på hur vi kan minska skillnaderna socioekonomiskt. Eftersom jag nu är chef för en tankesmedja som har ett namn som förpliktigar, så skulle jag vilja sätta fingret på tiden. Det är tiden som är den största, eller bristen på tid som är en av de största hälsofarorna för väldigt många löntagare och yrkesverksamma. Och därför kanske en av de viktigaste hälsoreformerna vi skulle kunna genomföra är 6 timmars arbetsdag. I takt med att digitalisering, automatisering, robotisering ökar produktiviteten i samhället, så skapas det ett utrymme som vi skulle kunna ta ut i minskad arbetstid istället för bara ökade vinster till de redan kapitalstarka grupperna.
Och för förvånande tror jag inte en sekund på detta. När någon som arbetar 6 timmar om dagen kan gärna vara den som börjar med att försöka övertyga mig om att det är möjligt. Men jag skulle ju säga att jag har inte svaret på hur man kan sprida goda värden i samhället fullt ut, men jag kan säga att den viktigaste komponenten i detta är ju skola och utbildning. Och att det faktum att vi inte idag har en skola och en utbildning i världsklass och inte har haft som mål för vår skola och utbildning med att sprida, alltså just dessa dygder och goda värden, utan det snarare har varit raka motsatsen i delar, att det liksom, att detta har inte varit något som i kärnuppdrag, det tror jag är någonting som vi måste ompröva. Och det handlar inte bara om att kunna sitta still på lektionen och ha ordning och reda, utan det handlar ju om allt från motion till hälsa och folkhälsofrågor också.
Så i alla fall, det är väldigt trevligt att prata i ett samtal där man hör tydliga ideologiska skillnader. Det har varit, vi har inte riktigt haft det tidigare här, utan det har varit lite mindre tydligt. Och det är väl bra, för ni har ju kloka synpunkter från båda håll, men ni är inte riktigt nära varandra, och det tycker jag om.
Och det är vi nog båda ganska bekväma med faktiskt.
Ja, men det känns jättekul. Jag vill bara, innan vi avslutar, ni hade ju ett annat förslag här som jag tyckte var lite intressant. Det var att erbjuda sänkt arbetsgivaravgift om man har en obligatorisk daglig promenad. Eller, jag vet inte riktigt hur ni tänkte där, men det är ju ett sätt, då får man ju ett ekonomiskt... För problemet är att arbetsgivarna, det blir ju dyrt för arbetsgivarna att göra saker. Det här skulle du då kunna kompensera. Då kan man ju styra det här politiskt.
Exakt. Nej, men alltså, vi talar ofta om att ekonomiska incitament är viktiga för konsumenter eller löntagare eller arbetstagare. Det är ju jätteviktigt också för arbetsgivare med ekonomiska incitament. Och precis som du säger, kan arbetsgivare få en morot för att faktiskt ta sitt ansvar och erbjuda de anställda möjligheter att bryta det här stillasittande som också präglar stora delar av många arbetsplatser och få till en också där en gruppgemenskap i en övning, så tror jag att mycket ska vara vunnet, både för arbetsgivaren som får minskade sjukskrivningar och för den enskilda medarbetaren som faktiskt får utrymme för att röra lite på sig.
Herregud, den arbetsplatsen vill jag inte jobba på. Nej, men den där jag förväntas gå ut och promenera lite grann för att min arbetsgivare ska tjäna en slant.
Men kan man inte tänka sig att det kanske är svårt. Nej, men alltså, om det är frivilligt, det blir jättekonstigt. Ja, du får olika arbetsgivaravgift beroende på om någon motionerar eller inte.
Nej, men det är väl, återigen, det här, jag tycker att det är ett förslag som i all sin enkelhet tycker jag tydliggör den otroliga svårigheten med att försöka lägga livet till rätta. Meningen är ju att ge människor möjlighet att göra rätt, inte att lägga livet till rätta för dem. Och den dagen jag kliver in på ett arbete och där jag då någon har sagt att ja, men jag kommer fram till att det är bra att du rör på dig och därför ska du ut och gå en timme per dag, är ju, för mig har det passerat gränsen.
Och om ni hade något liknande, för jag antar att du vill att folk ska röra sig mer, vad skulle du föreslå?
Nej, men är det två saker som jag... Dels tror jag väldigt mycket på att vanor kring detta sätts i ungdom. Och då tror jag väl att dels att göra det man kan för att se till att tillgängliggöra idrottsrörelsen och möjlighet att idrotta för alla samhällsmedborgare, i alla samhälls... Liksom, oavsett klass, kön, klan. och sen att se till att vi har en skola där faktiskt rörelse i en tid när det har blivit någonting vi måste träna på att träna, från att vara någonting när man i grund och botten, du rörde på dig hemma, men du träna på att på matematik, så kanske att dagens samhälle ser annorlunda ut. Men jag tror jag skulle satsa allt mitt krut på unga.
Du skulle strunta i dem som är nu och sen kör vi ett ny. Control-alt-delete, vi börjar om.
Ja, det gör jag på alkoholpolitiken, kör control-alt-delete. Men sen är det på, när det gäller att sätta vanor, tror jag, lär inte gamla hundar sitta, utom vi har begränsade resurser, vi har begränsade möjligheter. Satsa där det växer, och det är bland våra unga.
Mm. Sista ordet till dig, Daniel.
Jag håller med om att vi måste jobba betydligt mer både i skolan, och vill instämma med Kristoffers lyftande av idrottsrörelsen. Det fyller en otroligt viktig funktion för många unga och familjer. Men även om du skulle lära folk bra vanor från början, så är det ju fortfarande så här att när du kommer upp och börjar bli yrkesverksam, om du då inte får förutsättningar att hålla i de här goda vanorna, för att din arbetstid begränsar dig, för att dina sociala, ekonomiska, utrymmesmässiga och framförallt tidsmässiga resurser brister, då har du ju inte vunnit någonting. Eller rätt sagt, du har vunnit en del i början av livet, men sen tappar du det under de yrkesverksamma åren. Det är ju Där någonstans går ju brytpunkten för många. Många slutar ju att idrotta när man blir ordentligt yrkesverksam. Och framförallt när du får små barn, då hinner du inte. Då ska du liksom både vara förälder.
Ja, det vet jag. Jag har snart 9 barn och jag går upp klockan 6 på morgonen och tränar. Och det är
bra, du hinner.
Väldigt jobbigt, kan jag säga. Tack för
det
att ni kom hit.
Det är väl det som gör att du orkar 9 barn.
Ja, det är nog det som gör att jag orkar 9 barn. Tack för att ni kom hit. Det var jättetrevligt och intressant att prata med er båda två.
Tack tillsammans. Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.